Hör du, Mårten?
Ja, Sonja.
Har du som vana att skriva dagbok?
Nej, det är faktiskt inte. Jag tror att jag, om jag nu minns rätt, så har jag någon gång i mitt liv för tiotals år sedan börjat på en dagbok och jag kanske skrev 2 dagar och så slutar jag. Jag har fört logg, jag har en kalender där jag skriver in om jag har gjort någonting, liksom haft ett möte.
Spännande.
gått på teater eller spelat handboll, så då har jag skrivit, men inte annat.
Just det.
Skriver du dagbok? Eller har du liksom haft för vana under ditt liv att skriva dagbok?
Sen jag var liten så har jag skrivit nu som då, men det är inte en pågående process någonsin. Jag tror aldrig att den har hållit på flera dagar i sträck. Förutom kanske för ett par år sedan då jag började skriva dagbok varje dag av en specifik orsak. Men det kan vi gå in på lite senare.
Okej. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med mig, Mårten Svartström och Sonja Kailasari. Och det här är ju det här programmet där man utmanas att göra någonting annorlunda eller prova på någonting nytt under en bestämd period. Och den här veckan är det igen på det sättet att det är Sonja och jag som har blivit utmanade i att skriva dagbok.
Mm. Och som mentor är författaren Sanna Tahvanainen. Hon har skrivit romaner och poesi, kolumner, dramatik, hörspel, en massa olika grejer. Och för tillfället är hon aktuell med sin senaste roman Körsbär i snön, som handlar om Sylvia Plath. Och boken avslutar hennes kvinnotrilogi. Men hur är det med dagböcker? Det ska vi också höra henne prata.
För att hon skriver faktiskt också dagbok, och det ska vi tala om idag. Men vi ska inleda med att lyssna till ett klipp. Vi ska lyssna till hur det gick till när Sonja och jag besökte en bokaffär för att träffa Sanna och där köpa våra dagböcker.
Här är en som den börjar vara 120 sidor.
Okej.
Och sen kan man, om man vill, så kan man det ju vara något så här uppmuntrande litet här. Jag ska aldrig kunna skriva en dagbok som har så här ring.
För det?
Ring. Det känns konstigt. Mm. Den ska vara inbunden och så skulle jag inte heller kunna ha det här. Men det som är viktigt för mig är att sidorna är helt vita. För det finns ju dagböcker som har till exempel rutor eller ränder, till och med så här prickar.
För jag tänker personligen att jag vill ha någon med ränder.
Ja, men det är inte alls dåligt.
Det var just det som min nästa grej är att jag är pedant.
Ja.
Och jag blir jätteirriterad om någonting går fel när jag skriver.
Aj.
Vet du.
Men kanske du borde lära dig det, och kanske därför skulle du just behöva en dagbok som inte har varken radar eller rutor.
Att du
lär dig skriva fritt. Och att du kan dra över, absolut inte med blyerts, ska du skriva med bläck eller...
Det är ju det. Jag tycker inte det är så att skriva med blyerts, utan det ska vara en riktig penna.
Men jag skulle utmana dig att skaffa alltså en dagbok som är, alltså som verkligen har...
Tomma
sidor. För mig är det också papperskvaliteten viktigt. Känn på det här pappret, det är fint, det är kiva.
Det är lite skrovligt.
Lite skrovligt, ja.
Det får det gärna vara. Ja.
Nu har du, Mårten, hittat.
Ja. Jag tar nu den här. Jag har alltså också då, den är ungefär lika stor som en A5 också, min dagbok som jag har valt. Eller som Sanna har valt åt mig. Som har hårda pärmar. Och så har den en sånt här gummiband som man sätter liksom runt och förtalar den ihop, där man också, som du sa, Sanna, om man sätter några små anteckningar eller några lappar hit, och så finns det plats för en penna.
Det blev en svart Ernest Hemingway-bok med radar och hårda pärmar, och den känns bra i handen. Och ska jag nu alltså skriva med bläckpenna eller blyertspenna?
Om blyerts känns naturligt för dig så gör du det.
Finns det inte en liten fara att den här blyertspens anteckningen försvinner med tiden?
Ja, det är därför som jag inte rekommenderar det. Men vad heter, för mig är det spelar stor roll hur den penna jag själv har. Ja. Det måste vara svart och den måste vara så och så i handen och så vidare. Så jag har en viss penna som jag själv skriver med.
Där fick ni höra hur det gick till när vi alla tre tillsammans gick till bokhandeln för att köpa varsin dagbok och hur Sanna tänkte kring valet av dagbok. Och nu säger jag hjärtligt välkommen åt Sanna Tahvanainen.
Tack, tack.
Här sitter vi i studion. Mårten har sin dagbok framför sig, jag har min dagbok framför mig och du har också lite flera dagböcker med dig.
Ja.
vi måste ju redan säga åt lyssnarna att tanken är ju det att vi kommer ju att läsa upp ur våra dagböcker här om en stund.
Mm-hmm.
Så när du kommer att läsa ur din, plus en gammal dagbok. Jag kommer att läsa ur min. Och Sanna, du har också både din aktuella dagbok och en äldre som du kommer att läsa upp ur.
Ja, jag tog med faktiskt några olika. Jag hittade av en slump en som jag skrev när jag var 19 år, alltså det är 25 år sedan.
Men före vi går in på det här att läsa högt ur våra dagböcker så måste vi ju prata om vikten av att skriva dagbok. Vad anser du, Sanna?
Jag kan ju inte sitta här och låtsas och vara skenheligare än vad jag är. Mitt eget dagbokskrivande börjar med en lögn.
En lögn?
Ja, jag var 16 år gammal och gick första klassen i gymnasiet. Jag hade precis börjat. Och på svenska lektionen, den allra första med vår lärare Gabriella, så ställde hon en fråga att jaha, vilka av er här skriver dagbok? Och hennes fråga var formulerad på det sättet jag hörde på rösten, tonläge, att hon förväntar sig att de smarta eleverna skriver dagbok och resten kanske då inte. Och jag ville göra ett gott intryck på min nya svenska lärare, så jag sträckte upp handen. Och det var ju liksom bara en hand i luften och det var jag. Och så sa jag att jag skriver dagbok, har alltid gjort. Och det var ju en stor lögn. Men jag försvarar min lögn med att jag gick hem och tog ett häfte. Jag minns inte vad det var för, kanske något gammalt mattehäfte, och började skriva i det. Och sen den dagen har jag skrivit regelbundet, inte varje dag. Men de flesta dagar. Och så att jag har skrivit dagbok i 25 år för att sona mitt brott att jag ljög för min svenska lärare. Och det är nog kanske det bästa jag har gjort. Och det är också möjligt att hon förstod att hon fick mig att skriva dagbok. Och jag har nog faktiskt efteråt erkänt för henne det. Mm. Att så här gjorde jag. Och tacka henne för att hon frågade det här.
Mm. Men tänk om den här frågan inte skulle ha kommit. Då skulle du kanske aldrig ha börjat skriva på det här sättet.
Nej, det här visar att det finns. Det är viktigt att man möter olika människor i livet som ifrågasätter en och ställer frågor och vrider och vänder på en. Så kanske det är stora lycka också att ni har träffat mig nu som är dagboksfrälst. Så vem vet, kanske ni också blir.
Vad betyder det för dig att skriva dagbok? Vad får du ut av det?
Jag skulle säga att det är en av de få sysslor som inte så där, jag tänker inte så där profit eller nytta när det gäller dagbok, och jag har inte heller läst några undersökningar att vad det ger för hälsoeffekter eller så här. Jag tänker mer att det är någonting som jag gör för mig själv, där jag liksom samlar mina tankar kring dagen, och jag har också bestämt att det behöver inte vara något fint eller högtidligt. Och eftersom jag då är författare till yrke, så är ju liksom mitt språk mitt arbetsverktyg, och när jag skriver dagbok så får jag får liksom skriva vad jag har gjort och om vädret. Och till exempel i natt när jag inte kunde sova, jag fick sån inspiration, så höll jag på att skriva en dikt i dagboken i olika små fragment och så här. Och det får vara råddigt och det får vara stökigt i min dagbok. Att där behöver inte liksom det vara. Så, jag menar, så när man gör ut en bok, där ska det vara liksom rätt och snyggt och språket är slipat och sådär. Men i min dagbok, så det är mitt eget rum liksom. Mm. Som att ha tillgång till en egen plats på något sätt där ingen annan läser den. Jag har aldrig ens visat mina dagböcker för någon. Det är liksom helt privata saker. Och jag har absolut aldrig läst högt ur min dagbok.
Så det här blir första gången nu då du...
Ja, om jag vågar det. Det kan ju hända att jag får kalla fötter och säger att nej, nu blir det ingenting av det här. Men jag ska försöka samla allt mitt mod.
Mm.
Mm. Brukar du återvända till gamla dagböcker och läsa dem?
Jag älskar att läsa mina dagböcker. Jag kan läsa alltså i timmar. Jag kan plocka fram alltså en hög och så ligger jag och läser. Och det är jättespännande alltså att se att hur tänkte jag då. Och som jag också när jag hittade den här dagboken från 95 när jag är 19, så skulle jag åka på tågluff med min dåvarande pojkvän Nico. Och så har jag sagt, oj vad det ska bli kiva att se vad jag skriver under tågluffen. Nå, ingenting. Tydligen hade jag lämnat dagboken hemma och ägnat mig åt annat. Så det fanns inga noteringar från den resan.
Mm. Men eftersom du är författare så... Hur mycket av det här som du skriver i dagboken tar du med dig och sätter kanske i en bok sen?
Det händer faktiskt. Det är, nu för tiden har jag liksom, när jag skriver romaner så har jag liksom anteckningsböcker som liksom är jobbanteckningsböcker. Men förstås så smyger det in olika processer i mina dagböcker och jag kan nog hitta alltså guldkorn och tänka att det här vill jag använda och så här att och sen dagboken är också en sån här viktig sak för mig att jag har inte någon sån här
Det finns ju sådana som skriver listor över vilka böcker de har läst. Men mina dagböcker är sådana att jag skriver i dagboken, idag läser jag Liv Strömqvists serier. Och då kan jag liksom följa att, aha, vad läste jag under den här perioden? Och det är också intressant för mig. Men visst så kan dagboken vara en guldgruva för ens skrivande. Här ser jag att jag till exempel har antecknat på en tom sida alldeles i augusti, så har jag skrivit Ankarspelet och Skeppsskrock. Och det vet jag två ord som jag plockar från Moby Dick, boken jag läste just då. Mm. Och som jag kommer kanske att använda i en diktsvit jag skriver. Och här kommer en dikter som jag har skrivit på en dagbokssida, och så allt blandat med vardagliga iakttagelser. Så min dagbok är väldigt tillåtande.
Mm. Din dagbok är lite, dels en dagbok, dels en anteckningsbok. Mm. Det är egentligen bara en plats för att kasta ut allt som finns där inne.
Exakt.
Känner du någonsin tvång att skriva i din dagbok? Eller ska det kommer alltid helt naturligt? Det är liksom skönt, det är en vilja.
Ja, om inte jag vill skriva så skriver jag inte. Och då kan det vara tyst ett tag. Jag hade också en period, det finns ju människor som skriver intensivt när de har sorg till exempel. Men när jag skilde mig så skrev jag inte dagbok.
Ja.
Då var jag tyst.
Man skulle ju tycka att det är på något sätt tvärtom.
Ja, men sen kan det istället komma ut alltså 100 sidor, vet du, någon form av könlitterärt sen efter den här pausen. Att det var på något sätt som att samla ihop allting och sådär. Så det finns ingen sån här nattsvart dagbok från det här värsta skilsmässoåret, utan det är tomt och tyst, och det är också ganska på något sätt... Ja, det säger ganska mycket.
Mm. Ja. Orsaken till alltså att vi diskuterar de här dagböckerna här tillsammans med författaren Sanna Tahvanainen är ju den att Sonja och jag har den här gången utmanat sig att skriva dagbok helt enkelt. Jag kan ju nu redan berätta att för mig har den här utmaningen inte varit en dans på rosor. Jag tycker att det har kännats som ett tvång att skriva.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Får jag fråga så här, var och när har du skrivit?
Jag har helt enkelt skrivit här på jobbet. Jag har tagit en stund och gått och satt mig någonstans och skrivit om dagen innan.
Okay.
Jag har inte skrivit liksom hemma.
Nej, för det första skulle jag liksom byta plats. Alltså jag skulle skriva kanske före läggdags om det känns naturligt. En stund, sitta en stund om barnen har gått i sina rum och din fru är på yoga, så skulle jag ändå ligga i sängen och skriva eller ta en skön fåtölj och kanske en konjak och sitta och skriva. Och inte skriva på jobb, för jag menar, för nu blir det ju en arbetsuppgift i och med att det här är ditt jobb att göra efter Neo Radio. Och då blir det liksom som en dubbel arbetsuppgift. Så att jag skulle ge dig en chans, sätt dig på ett café, sitt hemma och skriv, eller ute på trappan i trädgården och liksom och känn efter att vill du skriva, vill du inte sen skriva så gör du inte.
Mm.
Och det blir så småningom ett behov alltså som kan vara positivt. Alltså du vill summera din dag och dina tankar. Och det är också ett sätt att spara någonting. Alltså för att jag menar, livet flyr undan så här. Och vi lever ju en tid med snabba sådana här, jag menar, Snapchat och bilder som bara finns några sekunder. Och så här. Dagboken, den finns kvar sen.
Mm.
Och du kan själv bestämma att om du bränner upp den när du är gammal eller om du liksom sparar den eller vad du gör med den. Så jag skulle ge dig en chans faktiskt.
Mm.
Ja.
Sonja, hur var det för dig då?
Nu jag funderar just att när vi talar om att vi skulle läsa upp någonting från de här dagböckerna som vi har skrivit, så de facto behandlar min första sida just om det här skrivande. Så jag tänkte att jag kunde egentligen läsa upp det här istället för att berätta det.
Så du kan börja med att läsa högt ur din dagbok.
Och vad klokt också att du har ventilerat den saken. För jag tänkte ju säga att skriva dagbok är ju en privat sak. Det är egentligen absurt att ni är tvungna att läsa högt ur dem. Och jag tycker lite synd om det för det. För att det är inte en naturlig sak. En dagbok är en privat grej. Och den håller du för dig själv. Så det här är alltså för dem som lyssnar och tänker att aha, jag ska börja skriva dagbok. Och sen är jag tvungen att läsa upp i radion. Mm. Att det är inte naturliga, utan det är... Dagboken är någonting som man inte ska ens visa för sin partner, utan den håller man för sig själv.
Mm.
Det kan jag säga om processen, att just så kände jag i början. Att nu skriver jag någonting som eventuellt kunde vara sånt man kan läsa upp eller så. Men desto längre jag kom, desto personligare och privatare blev det. Och den är nästan så privat nu här mot slutet att jag blir nästan lite sådär pinsam. För jag tänker också alltid att tänk om någon skulle läsa det här. Och det är ju inte meningen att någon ska läsa det, utan man ska ju få ha en plats där du öser ut allt. Och det tror jag är dagbokens point just, att du inte ska censurera eller filtrera. Mm. Men ska jag läsa då?
Läs!
5 september 2019. Satt just med Mårten och funderade över hur man skriver dagbok. Tänker jag skriva samma dag eller väljer jag att berätta om dagen retrospektivt? Tidigare har jag alltid skrivit på kvällarna. Men egentligen skulle det ju vara ett smart system att börja dagen med det. En kopp kaffe och lite morgonskriverier. Men sen å andra sidan hinner man filtrera vissa tankar, sova på saken och då kanske texten inte blir så intressant. Jag tänker att en grundidé med att skriva dagbok är att ösa ut tankar och ganska osensurerat sätta ord på dem. Berättade också åt Sanna att jag upplever att jag är ussel på att skriva och har svårt med att beskriva det som sker mellan öronen. Med det menar jag att jag upplever att meningarna sällan korrelerar med tankarna. Att då det står på papper känner jag inte alltid igen mig själv. Tycker jag skriver och beskriver saker som ett barn. Kanske upplever jag att mitt ordförråd är begränsat. Eller att allt i skriven form är så futtigt. När man pratar eller berättar finns det så mycket man kan krydda orden med. Ansiktsuttryck, kroppsspråk, pauser, betoningar, blickar. Tycker jag själv att kroppsspråk är så innerligt intressant och säger så mycket mer än ord. Eller kanske det mer handlar om att det färgar språket och det lyckas jag inte med då jag skriver. Men all in all ska man kanske inte vara så oerhört självkritisk och dömande mot sig själv. Mina tankar grundar sig delvis också på en föreställning jag bär med mig i gymnasiet. Det är en kommentar av en lärare som färgar allt mitt skrivande. Hon sa, din text är osammanhängande. Du klart tänker snabbare än du skriver. Kanske är det så, eller så funderar jag bara för mycket på det. Och det här är ett ämne som behandlas i Saku Tuominens och Anna-Mari Heikkilas bok Uskomus. Vi människor präglas allt för mycket av helt onödiga föreställningar gentemot oss själva och andra. Borde gräva fram boken igen.
Wow.
Fint.
Yeah. Alltså det var ju otroligt, det var välformulerat och det var jättefint språk. Du har ju ingenting att kämmas för.
Absolut inte, jag tycker det där var jättefint.
Fortsätt skriva alltså. Och trotsa den här människan som sa sådär, man får inte säga så.
Speciellt inte en lärare ska
man. Nej, utan man ska uppmuntra och stödja. Visst kan man kritisera också, men språk är väldigt personligt och språk ska, jag menar, inte är det någon idé att sträva efter ett perfekt språk. Det finns inte något sånt.
Nej.
Det som skaver är ofta det vackrare.
Mm. Mm. Vi har ju alla nu skrivit för hand i de här böckerna. Då när vi fick den här utmaningen, så innan vi hann tänka efter allt för mycket, så till exempel Sonja, du började direkt att skriva på dator.
Mm.
Och det tänkte jag också, det skulle vara ganska skönt för, eftersom jag är pedant att skriva på dator. För att,
men
att,
och den är ju lite mera privat där för att ingen kan hitta den på det sättet. No,
precis, tänkte jag. Men Sanna, varför är det viktigt att skriva för hand?
Det finns ju människor som skriver på dator och jag menar, inte förbjuder det på något sätt, inte vill jag vara någon sån här dagbokshitler. Men, men jag tror att det är inte en slump att slöjdkurser och silversmidekurser är fullsatta idag. Människan behöver göra någonting med handen. Allt är så digitalt nu för tiden och jag tycker att om man ska skriva dagbok så kan man väl, jag menar, slå två flugor i en smäll och göra det för hand. Då skriver du dagbok och så gör du någonting för hand dessutom. Och dessutom så tycker jag det är så fint med handens spår i boken rent estetiskt. Alla har ju så olika handstilar, jag menar, ja, ni har sett mina kråkfötter här alltså. Men de får leva där på sidorna som de gör.
Jag tycker det har varit ljuvligt att skriva för hand och att ha en bok och en bra penna. Jag tycker det har känts härligt, organiskt och så äkta på något sätt. Så att jag är glad att vi fick den här utmaningen just med att skriva en bok. Hur är det, Mårten, hur upplevde du just det?
Jag tyckte nog inte, men jag blev ju utmanad också av dig, Sanna, av att inte vara så pedantisk utan låta det liksom bara ut bara på den här pappret som inte har några rader och ingenting.
Ja.
Och därför gjorde jag det. Det blev, tycker jag det ser roddigt ut här, men att det får nu vara för att det blev nu så. Men inte tycker jag att det har varit någon, jag säger det igen, inte tycker jag att det har varit någon rolig grej det här inte. Jag tycker att det har varit liksom lite påfrestande på något sätt. Och här finns nog saker som jag har skrivit också under den här tiden som är lite privata som jag kanske inte skulle läsa upp. Men den här är ganska så här neutral. Så det är mer så här när jag har suttit och funderat så att det här borde gå att läsa upp utan att det är pinsamt.
Mm.
Tror jag.
Ja, ja.
9 september 2019. Måndag. En högst vanlig måndag. En så kallad vardagsmåndag. Där dagen kommer och går utan desto större dramatik. Största delen av den åtminstone. Väl. Jag läste en gång om någon som sa att man borde hitta spänning, glädje och lycka även i vardagen. i den gråa vardagens tråkiga, trögflytande sörja. Att man inte hela tiden borde slösa bort en så stor och riklig del av sitt liv till att ondgöra sig över den och bara gå och vänta på de där så kallade lyckliga stunderna eller de stunder som man inbillar sig att är lyckligare och mer spännande än de andra. Som till exempel veckoslut, ledigheter eller kvällar fyllda med något upplevelserikt program som man eventuellt gått och väntat på. Livet borde vara en glädje, en fest hela tiden. För det finns så mycket att glädjas åt, även i vardagen. Ska jag fortsätta lite till? Att man ändå, trots allt, har ett ganska givande jobb, hyggliga kollegor, ett tryggt eget hem, friska barn, oftast dessutom glada och nöjda barn, mat på bordet, oftast jättegod mat, och det som ju inte alla förunnat, kärlek, glädje och omtänksamhet. Jag vet allt det här, och ändå är det så svårt att urskilja allt det här i den lergråa, trögflytande massan som även kallas för vardag. Vardag, intressant ord nu när jag tänker på det. Det säger ju liksom sig självt. Var dag. Varje dag. Varje fucking vanliga dag som är sig lik. På finska är det ju inte mycket bättre. Arkipäivä. Eller på engelska, där är det bara weekday. Om nu vardagarna nu också borde vara så festliga och fantastiska, varför har man gett dem ett så intetsägande namn?
Morten, du ska nu bara fortsätta att skriva dagbok. Jo, det var jätteintressant.
Det gömmer sig en filosof bakom dig.
Ja,
det var jättevälformulerat formulerat och fint. Ja, du gömmer ju dig själv. Det här är en text som lite går som en katt runt het gröt. Och den där heta gröten tror jag vi aldrig kommer att få lyssna på här i etern. Det är liksom dina egna känslor och sådär. Det märks att du har varit lite vaksam. Att du vet att det här kommer att sändas på radio.
Du har helt rätt.
Och det är smart, det är självbevarelsedrift att du inte kanske vrider och vänder på ditt psyke här. Men jag tycker att du ska ge dig en chans att ta hem dagboken, ta den med till någon plats du tycker om och se den som en god vän eller som en förlängning av dig själv på något sätt.
Tack. Jag kan säga nu redan att jag kanske inte kommer att skriva regelbundet, men nu när jag nu började så tänkte jag att jag kanske kan nu och då.
Ja. Det är
att inte tvinga mig att hela tiden, men nu och då i alla fall. Sanna, har du tagit mod till dig att kanske läsa upp någonting?
Ja, ni har ju haft så här fantastiska filosofiska... vill ni höra vad jag skrev igår kväll? Ja. Alltså det här är så här typisk... Så här, det var torsdag den 12/9 igår i mitt liv. Lyssnar på Lana Del Reys nya album i natten. Plötsligt sjunger hon Sylvia Plath på låten Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Hon sjunger I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7, Sylvia Plath. Och jag som alltid tänkt att om min roman om Sylvia Plath var musik så skulle den vara en skiva av Lana Del Rey. Stigit upp 10 idag. Det är tidigt för mig. Gick iväg i regnet till förlaget och hämtade böcker. Åt laxsoppa på Ängel, drack te och gick till delikatessen och köpte plommon, bagels, tomater, åländska äpplen, ägg. Tog trean hem och diskade och lagade plommonklafotis. Det är en slags fransk ugnspannkaka. Och så kom Heidi på fika, mysigt. Sen vilade jag, tog en havspromenad. Vädret hade klarnat och vinden tilltagit. Sen yin-yoga, ett himla skönt pass med Ida. Druckit te och ätit upp resten av klafotisen. Imorgon väckning 8:30 och iväg till Georgsgatan och banda in radiogrej om dagböcker. Släpa med mig några egna som jag lovat läsa ur. Har träff med Sanne efteråt. Blir mysigt att ha henne på besök över natten.
Alltså
mina dagböcker de är fullständigt opretentiösa alltså.
Men alltså, jag såg ju bilder i huvudet.
Vad bra.
Ja.
Mitt liv liksom.
Jag såg liksom hur du gjorde allt det här.
Ja.
Jätteskönt.
Ja. Men sen kan jag ju också låta så här. Vill ni höra något till? Vänta, vad var det som jag hade den här?
Absolut.
Jag skulle säga att den här är ett par år gammal. Och då kan det vara en lista med saker jag vill ha mitt i dagboken. Svart turban. ansiktskräm, 2 stycken lyxiga Lene Bjerre handdukar plus 1 stycket badlakan, en kostklänning, marokkansk vit skål med silverrand. Jag vill ha Linda Boström Knausgårds böcker och shampoo från Kiehl's. Och så vill jag ha mat, lantchips, Coca-Cola, Fazers långa bröd. Fazers långa bröd. No, det är något sånt här, jag vet inte vad, konstiga himon. Ja. Så att så här kan det låta. Mm. Ja. Det är skrivet för ett par år sedan.
Men till och med det där är intressant.
Jag blev lite hungrig.
Ja.
Bara för att jämföra nu, eftersom ni har skrivit tidigare, Sanna, du har skrivit och Sonja, du har också skrivit tidigare.
Ja.
Skulle ni ha mod att läsa någonting från era tidigare böcker, någonting? Jag har ju inte någonting nu med mig eftersom jag inte har skrivit tidigare, så jag har inte någonting att läsa upp. Men.
Jag sa ju här innan att jag har en gång tidigare skrivit så där systematiskt, och det var faktiskt under mitt skilsmässoår. Jag tänkte att det kanske är bra att skriva, bara ösa ut. Och det började egentligen med att jag hittade en otroligt vacker dagbok som är ungefär en A5, och den är tjock. Men den har väldigt små sidor, så det finns inte så mycket att skriva på dem. Så jag kände att det här är en uppgift jag kanske klarar av. Och kanske det kan vara helt intressant att dokumentera ett så händelserikt eller tungt år.
Mm.
Men texten där är nog väldigt barnslig också. Nu kritiserar jag igen mig själv jättemycket, men det kan just vara bara en dag där jag radar upp allt vad jag har gjort och that's it. Inga reflektioner, inga känslor, inga tankar, och ibland kan jag tänka att det är liksom lite tråkigt.
Men så ser mina dagboksanteckningar oftast ut, alltså inte det sådana djuplodande analyser av känslor och tankar, utan det är just så här att jag var till butiken och sen var jag ute och gå, och liksom inte behöver det vara märkvärdigare än det.
Mm.
Men dagboken ska ju just få vara så som den är.
Precis, och det här är kanske min aha-upplevelse av det här också. Att inte tänka så mycket på vad man skriver och hur man skriver. Och nämner man det ena eller låter man bli att nämna det andra, utan bara skriva. Men nu sitter du där med en dagbok framför näsan, Sanna. Och vad är det för en dagbok vi har?
Ja, den här är lite speciell. Den är skriven 1995 alltså. Jag var då 19 år. Jag bodde i Åbo. Jag studerade, jag läste litteratur, och på den tiden hade jag inte de här rätt dyra Moleskine, de här svarta anteckningsdagböckerna som Hemingway använder. Jag hade den här, en sån här marmorerad lila rosa.
Den är jättevacker.
Och så har jag också skrivit med en sån här tjock lila färgad tusch i den här dagboken.
Men jag tycker att det ser lite städigare ut i den där än nu dina senare.
Det kan hända att jag liksom lite har hållit mig i schack här.
Mm.
Och
finns där någonting du skulle, jag vet, nu är det igen inne på det här, nu är det igen det här privata, men finns där någonting, någon mening som du tror att du skulle våga läsa upp?
Ja, jag här, det här är så här typiskt. När jag var 19 år. Jag läste då litteraturvetenskap i Åbo Akademi, och så var jag på föreläsning. Det här är måndagen den 6 mars 1995. Och jag är alltså på en föreläsning i litteraturvetenskap som handlar om Runeberg. Och här skriver jag att det är vårväder och att jag har köpt Brott och straff, alltså Dostojevskis Tegelsten.
Mm.
Men tror mig inte för den skulle gilla den stora ryska realisten, vill jag påstå här. Sen minns jag att jag läste boken Brott och straff och älskar den. Och så skriver jag om min professor Klas Siljakus, att han står framför mig och mässar. Och det betyder inte att han mässar med telefonen, utan han mässar så här. Klas mässar, han läser högt ur Fänrik Stål. Inte tycker jag om Runebergs diktning, skriver jag. Borde börja göra något åt min egen diktning, få en förläggare eller så. Och sen kommer det pinsammaste. Sen skriver jag, istället för att lyssna på den här föreläsningen om Runeberg, så skriver jag mina egna dikter och sätter liksom lock för öronen. Och så skriver jag så här, Slicka sorgströmmens begravningsvätska som alltid flyter för sent. Väntar människan värmen strömma ur bottengömman, ur kallnat vatten man aldrig doppat påsar te i.
Uh-huh.
Så att här kommer sida efter sida med mina egna dikter.
Men finns det där nu på riktigt sen publicerat?
Nej, det här har aldrig blivit någonting alltså.
Och, det lät ju fint.
Ja, men min protest var, jag minns att idag skulle jag tycka det skulle vara intressant att lyssna på högläsning ur Fänrik Ståls sängner. Men när jag var 19, så min protest var att skriva mina egna dikter. För jag tyckte att han var någon sån här gammal gubbe. Och jag tyckte säkert också att min professor var en gammal gubbe. Och så satt jag och skrev alltså. Istället för att lyssna och lära mig så skrev jag eget i min dagbok.
Det där är en helt ljuvlig text för att den säger ju så mycket och samtidigt så reflekterar du ju idag då många år senare att jag borde ju ha suttit där och lyssnat mig istället för att jag skrev det. Det är en så typisk 19-åring.
Ja.
Men jag förstår bra hur du tänker.
Ja, och några dagar senare den 8 mars, det är ju kvinnodagen. 1995 så skriver jag att snart midnatt, en halvtimme av kvinnodagen kvar. Jag har gått med tjockrosa kläder dagen till ära och burit Erikas designade rosa porslinsbröst dinglande runt halsen. Min vän Erika gjorde så här liksom kvinnobröst som jag hade som smycke.
Okay.
Och då var jag liksom, jag minns att jag hade rakat hår och så hade jag helt tjockrosa kläder. Och för mig var kvinnodagen en jättestor, den är fortfarande en stor dag. Men då, nu har jag mera dämpad klädsel.
Tack för att du kunde läsa upp ur det där, det var modigt.
Mm, ja.
Hur är det med ditt mod, tack. Sonja?
Precis, min skilsmässodagbok. Jag tänkte att jag kunde läsa upp första sidan. Den här började alltså 2017, den 1 januari. Så jag tänkte att jag kunde läsa upp den.
Ja, den började precis 1 januari.
Ja.
Otroligt.
Mm. Och jag har skrivit lite retrospektivt också här sen senare. Men det här är mitt första inlägg. Skrivet med en blyertspenna på en sida. Och jag befinner mig då tydligen i Mexiko, märker jag här. Jag kan läsa upp den.
Mm.
Vaknade tidigt efter en kort nattsömn och förflyttade mig till hängmattan vid havet. Morgonen var blåsig och mulen, ögonlocken tunga efter nyåret. Så har jag några namn här, jag undrar om jag ska läsa upp dem. Varför inte? Sofie, Jutta och jag åt hotcakes och äggröra till frukost samt spenderade de sista timmarna i solen innan avfärd mot Cancun flygfält. Resan dit med favoritföraren Raul gick i tonarna till århundradets bästa slovaren. Lite efter att vi var framme och efter världens godaste pepperoni-pizza var det dags att hoppa på planet i Finland. 2 veckor under den mexikanska solen hade kommit till sitt slut, även året 2016. 2017 inleddes med min vän Taikas New Year's prediction. This is gonna be our sexiest year ever. Sånt.
Alltså, modigt,
wow,
Sonja,
det var faktiskt, jag är imponerad och vad fint att ni har skrivit, att ni har verkligen tagit till er det här och skrivit.
Mm.
Och jag är också jätteglad att ni gick med på att skriva för hand.
Mm.
Tack för utmaningen.
Ja, tack.
Varsågod. Sen finns det ju, vi har ju pratat nu om våra dagböcker. Era och mina. Men det finns ju också en massa kända människor som intressanta människor i historien som har publicerat sina dagböcker. Eller vars dagböcker har blivit publicerade.
Mm.
Jag menar, Anne Franks dagbok är kanske den mest kända och mest lästa av dem alla. Den är ju en fantastisk bok som alla bör läsa åtminstone en gång i livet. Och sen finns det ju Virginia Woolfs dagböcker. Det finns en samling som heter Ögonblick av frihet, heter den här dagboken. Den är helt fantastisk. Det är en av mina absoluta favoritböcker. Och det är en fin tidsskildring. Och hon är också ganska avslappnad när hon skriver dagbok. Och hon kan vara ganska jobbig att läsa annars. Sen finns ju Lars Norén för att få med en man. Han har ljuvliga dagböcker med så mycket skvaller och avundsjuka. Och så han konsumerar, älskar att läsa när han shoppar och planerar. Och mat och hur han sitter och sover i sin stol. Och alla hans sjukdomar och hans kärleksstrul. Och sen förstås kan jag inte låta bli att nämna Sylvia Plath, alltså hon som jag har färdats med de senaste åren. Hennes dagböcker är helt fantastiska. Det är framförallt män och mat som dominerar Sylvia Plaths dagböcker.
Mm.
Bra tips.
Ja, jättebra tips. Ja, Sanna, tack för den här utmaningen. Och som jag redan konstaterade så jag kommer då antagligen att försöka oregelbundet att potta i min dagbok. Hur är det med dig, Sonja? Hur kommer du att göra?
Jag tänker nog fortsätta. Kanske inte så här dag ut, dag in, men precis som du, Mårten. Mm. Så lite nu som då. Men
nu har jag nog flow. Jag blir jätteglad för att allt som är analogt så är bra. Det är bra motviktat i den här vår jättedigitala värld.
Mm. Och det stämmer.
Jag tror att man kan ha det ganska bra med sin dagbok. Det kan bli en jättefin sån här en vän som följer en genom livet.
Mm. Sanna Tahvanainen, stort tack för att du var med här och tack för den här utmaningen.
Tack för att du fick komma.
Tack. Ni har lyssnat på Efter Nio här med Mårten och Sonja, och vi är tillbaka nästa vecka med en ny utmaning och nya gäster.
Vi hörs.